Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Systrarna Älvstrands hästpodd är producerad av Media House by RF.
Hej allihopa och välkomna till Systrarna Älvstrands hästpodd avsnitt 125.
Tjenare, tjenare. Mitt namn är Anna.
Och jag heter Emma.
Och vi driver ju den här podden tillsammans som handlar om oss och våra fyra hästar. Och vi gillar att diskutera ganska högt och lågt.
Det gör vi. Och våra hästar, de heter Tage, Fokus, Bella och Pebbles. Och det är en salig blandning med djur. Och vi har egentligen presenterat alla i avsnitt 56. Och då presenterar vi väl även vår förra häst Boppen också.
Mm.
Och sen så har vi ju pratat om Pebbles i avsnittet om vår nya häst. Så ni kan lyssna på det om ni är nyfikna på mer information.
Exakt, och jag tyckte det var lite kul att du av kanske ren vana presenterade hästarna i den ordningen som vi har köpt dem. Tänkte du på det?
Nej.
Tage, Fokus, Bella, Pebbles.
Ja, just det.
Ja. Ja, mm. Inte illa.
Nej.
Hur mår du idag då, gumman?
Jo, men jag mår riktigt bra får jag säga. Jag känner mig lite smått sleten.
Mm.
För det vankades ju fest i helgen för oss. Igen, det var ju midsommar förra helgen. Och nu den här helgen var det jordgubbens dag. Vilket är typ hemvändarfesten kan man säga här i vår lilla ort.
Ja, alltså det är typ enda gången på året som det händer någonting här.
Mm.
Så vi passade på att festa när det ändå kunde ske på hemmaplan.
Mm.
Och det var ju kul.
Ja, det var jätteroligt. Och jag känner mig lite smått sleten idag för att jag har sovit väldigt dåligt i natt också.
Mm,
jag har ju fått en ny liten mystisk åkomma. Ont i min högra hälsena.
Det är så konstigt. Och jag har ju haft ganska mycket ont i mina hälsenor när jag växte upp.
Mm.
Men det tror jag var så här växtgrej.
Ja.
Du vet att man kunde få växtverk. Mm. Det är ju någonting som man glömmer bort hur den smärtan är.
Ja.
Men jag fattar inte varför du har fått det plötsligt. Jag hoppas inte att ditt högerben växer.
Nej, det hade varit lite mystiskt faktiskt. Men nu känns det faktiskt bättre. Jag tror att jag har ju rört mig lite mindre än vanligt i helgen. Så jag har säkert blivit lite stel. Jag har varit dålig på att stretcha det senaste. Måste köra lite yoga idag.
Men alltså det är så kul. Det är sådana här situationer.
Ja.
Det är ju typ ett humorkonto. Det är väl både på Instagram och Facebook antar jag.
Ja.
Som så här lägger ut lite roliga citat. Och då var det så här, hur man skadade sig när man var liten.
Ja.
Trillade ner från ett träd och bröt armen.
Mm.
Ja, men ni fattar lite mer sådana där grejer.
Cykla omkull med cykeln.
Ja, och nu för tiden bara, sov konstigt i sängen.
Ja.
Råkade resa sig upp för snabbt. Alltså, det är ju typ sådär. Alltså, du säger att du har inte rört på dig lika mycket som vanligt.
Nej.
Och då får du ont. Det är ju helt orimligt egentligen.
Ja, men så är det tror jag. Nu har jag varit igång. Vi har ju ridit två hästar nu på morgonen.
Mm.
Och nu känns det faktiskt mycket bättre. Så jag tror nog att, jag vet inte, jag har varit stel på något vis.
Ja, det är väl så som händer. Men det är fortfarande lite kul. Man bara, hej och välkomna till Systrarna Älvstrands tantpodd. Vad har vi för tantbekymmer idag? Jo, vi har lite ont här i ena höftledskulan. Ja, den ska nog bytas nästa år.
Ja.
Ja, men vad mer har hänt sen sist? Vi har haft lite hästledigt i helgen.
Mm.
De har fått vila lite och det känns ganska skönt för att Pebbles har ju känt lite trött inte den senaste tiden, men jag tror efter att dressyrträningen var i onsdags så tror jag hon blev lite trött.
Ja.
För jag hoppade ju henne dagen efter och då kändes hon väldigt lugn. Jag tänkte säga seg var hon absolut inte. Nej. Men hon var ju inte lika pigg som hon har sett ut med dig.
Nej, hon brukar ju vara väldigt pigg när man hoppar henne. Så jag blev riktigt förvånad när du redan och bara jäklar vad lugnt och liksom sansat det ser ut.
Men, sen får vi se, det kanske är jag som har så himla lugn aura. Ja,
precis.
Antagligen så. Inte.
Jag tänkte säga, din aura har ju inte varit så jättelugn vid hoppning nu det senaste. Så jag hade blivit förvånad om det berott på det faktiskt.
Jag med.
Men ja, det såg ju superbra ut när du hoppade henne.
Ja, men tack.
Det var ju första ordentliga hoppningen ni gjorde också.
Ja, jag har ju bara hoppat 2 språng på henne innan det här.
Mm.
Så det kändes lite... Jag var nog lite nervös innan, men sen när jag väl kom igång så var jag absolut inte nervös överhuvudtaget. Det kändes tvärtom väldigt... Alltså, hon är ju så himla trygghetsingivande.
Mm.
Och det kändes ganska okomplicerat, ärligt talat.
Ja, men hon är väldigt okomplicerad att hoppa, skulle jag säga. Mm. Man behöver inte göra så mycket. Man styr och håller sig i manen. Jag skojar. Det behöver man förhoppningsvis inte heller göra. Bromsa lite grann ibland behöver man göra.
Ja.
Inte så mycket gasa.
Nej, och det var så kul för att... Det, vi tog väl med dig, för vi har ju filmat den här dagen också, så det ligger uppe på YouTube. Och då så skulle jag komma på ett hinder som var snett igenom och sen så skulle jag rida på, vi hade ett relaterat avstånd med 4 språng emellan.
Mm.
Och det var ju 4 kanske något större språng ändå.
Ja.
Och då så kände jag bara, gud vad bra, nu flyttar vi på så himla bra i svängen här.
Mm.
Och så hoppade hon första hindret och sen bara, zoom, 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 zoom. Och så hoppade hon sista hindret. Och efter det... blev jag faktiskt en liten smula rädd.
Mm.
Det är väldigt sällan jag känner mig rädd på hästryggen.
Ja.
Men nu blev jag det. Och grejen var att hon drog iväg lite efteråt.
Mm.
Och då blev hon så himla svår att svänga.
Ja.
Så jag kände bara, kommer jag få stopp? Kommer hon hoppa ut från paddocken? För att det är ju inte så himla högt staket om man nu ska vara sån.
Mm.
Eller hur ska jag lösa det här? Men till slut så gick hon ju att svänga, tack och lov.
Jag tänkte säga, tror du inte att du var lite rädd också? För att pappa hade ju råkat harva paddocken så djupt också. Så
jo.
Den var ju ganska så mjuk.
Ja, en veckans Hans kan man ju säga här då. Det är ju att han blir ju genast väldigt, väldigt, väldigt kränkt så fort man ser emot någonting som han har gjort.
Alltså jag har aldrig varit med om en människa som är så dålig på att ta kritik som han är. Och det kan vara vad som helst. Nu, den här gången då, så hade ju vi egentligen inte ens bett honom att harva paddocken. Utan vi tänkte så här, ja men vi har liksom ställt upp en hoppbana, men det är lite för hårt i paddocken för det hade kommit regn och så hade liksom gruset packats på. Så då tänkte vi att ja, men vi kan bara harva några centimeter.
Ja, att vi sätter ner tänderna ett par centimeter max.
Ja, och då hade du sagt till honom, kan inte du koppla på harven på traktorn, hade du sagt va? För du hade tänkt harva själv.
Ja, och jag kan inte få på den där harven.
Nej.
Alltså, få på verktyg, tänkte jag säga, vad heter det, redskap på traktorn. Det är inte min starka sida, för det är inte så himla lätt.
Nej.
Men då sa jag till pappa att fixar du det bara så kan jag lösa det sen.
Mm.
Och det var ju samma dag som vi hade dressyrträning också.
Mm.
Så då var jag först iväg och dressyrtränade med Fokus. Han fick äntligen gå ett dressyrpass för Johan igen.
Mm.
Och sen så åkte vi hem och så bytte vi till Pebbles. Och så red du en sväng för Johan. Och sen så när jag kommer tillbaka så är paddocken redan harvad.
Mm.
Och min första tanke var, vad skönt, för att jag vill ju ändå komma hem i rimlig tid.
Mm.
Men jag insåg ju det dagen efter att det var inte så skönt.
Nej, för då när vi tog ut hästarna i paddocken och skulle värma upp. Och det känns lite som att man rider på en sandstrand liksom.
Mm.
Inte riktigt så extremt. Men du och jag skulle säga att vi föredrar ju hellre lite liksom hårdare underlag än något som är för mjukt. För det känns ju av säkerhetsskäl som att hästarna får bättre, vad ska man säga, grepp om det inte är för mjukt. Och det är också klart att det är inte bra heller om de går i för djupa och tunga underlag. I synnerhet inte Bella nu när hon har haft sin skada som hon har haft. Och sådär. Och eftersom vi ändå är vana att rida på lite fastare underlag så tycker jag redan att det känns ganska så läskigt när det blir lite mjukare.
Ja, jag håller verkligen med. Och jag blev sådär att nu redde jag Pebbles och du Bella. Men jag känner bara inte Bella håller på och snubblar, för att hon kan ju vara lite klumpig ibland.
Ja.
Men det känns som att hon snarare snubblar när det är plant.
Ja, alltså jag tror hon skärper till sig lite grann om hon verkligen behöver. För hon, ja, jag tror det ska nog faktiskt mycket till för att den hästen ska typ gå omkull eller göra något sånt där. Hon har nog bättre koll än vad man tror.
Det tror jag i och för sig också.
Mm.
Men det gick ju bra i alla fall. Och grejen att vår paddock är ju ändå, den har ju bra underlag. Så att jag brukar aldrig klaga på den. Men det är bara tråkigt när man råkar harva lite djupt. Men shit happens. Och grejen var att när jag sa till pappa också att du, det, alltså det är väldigt djupt här du.
Mm.
Du hade inte behövt harva så djupt. Då sa han, direkt så får han på sig försvarsmanteln och bara, det var ju stenhårt igår. Och det var ju inte stenhårt.
Nej, det var det inte.
Det var bara lite förpackat. Och han bara, varför bad du mig att harva då? Jag bara, det gjorde jag inte. Och dessutom så sa att jag ville i princip dra rätt gruset lite bara.
Mm.
Men ja, så att det blev en liten småkonflikt. Och det hade inte behövt bli det om inte pappa blivit så kränkt så fort han tar lite kritik.
Han sa, det duger aldrig någonting som jag gör. Ja. Alltså ungefär sådär, ja men då åker jag hem. Då skiter jag där, då åker jag hem. Och vi bara, nej det gör du inte för du har sagt att du ska filma oss nu. Du har sagt att du ska rida fokus. Det här är vårt jobb så du får bara göra det.
Ja, och då svalde han ju det lite grann.
Ja, precis. Men han blir så himla kränkt. Ja, jag tänker att det, han kan nog inte ha fått sådär jättemycket kritik jobbmässigt genom åren. För det hade nog inte han kunnat ta. Fast han tycker väl säkert aldrig att han gör något fel heller.
Nej,
det är väl det som är grejen.
Men det är också det som är grejen att när vi har sagt en sån här grej och så har det gått en liten stund.
Ja.
Typ som nu så red vi och sen så skulle pappa gå och göra ordning fokus och så gick han och satte upp och så sa han att ja, det är allt lite djupt idag.
Mm.
Då erkänner han det ändå, men han kan aldrig erkänna det på en gång.
Nej, utan det måste vara han som kommer på innovationstecken det hela tiden.
Antingen det gäller att det måste smälta, jag vet inte.
Nej.
Så vi har haft lite bekymmer. Men det är ju inte utan att det löser sig alltid.
Nej, det gör det. Men det är ju sådana konflikter som kan ske ibland. Men Anna, du har ju fått väldigt mycket beröm för hur fokus skötte sig när pappa hoppade honom också.
Ja, men jag blir så himla glad och folk har sagt det också. Du är nog hemmablind för hur duktig han har blivit och så är det väl också.
Mm.
Jag menar, har man en häst som man vill utvecklas med och som man kanske har lite... Alltså, jag har ju inga mål uppsatta, men jag har väl ändå lite drömmar om vart vi vill komma någonstans.
Mm.
Och då blir det ju att man jobbar mot det och man tänker kanske inte riktigt på hur långt man har kommit alla gånger. Även om jag fattar det emellanåt också. Men nu, då sa flera stycken att... Tänk vad häftigt att fokus har inte hoppat jättemycket den senaste tiden. Men trots det så är han superlugn och trygg med pappa.
Mm.
Och det enda som störde mig det var att han var så förbenat seg.
Ja, herregud.
Men ska man vara sån så är det nog kanske inte riktigt fokus fel. För att man måste vara lite bestämd redan från första början med fokus. Ja. Så att han får gå framåt. För annars så...
annars så går det inte framåt.
Nej, men då fastnar han i sirapsgröten. Mm. Liksom. Så att det var väl det enda som störde mig. Jättemycket.
Ja. Det kan man säga.
Alltså det har aldrig kliat så mycket i min kropp i hela mitt liv när jag stått och tittat på någon som ridit.
Nej.
I början, alltså ja, större delen av passet. Sen gick det lite bättre när pappa väl hittade lite mer fart.
Ja.
Men jag bara, driv pappa, driv.
Mm.
Driv. Men driv då för satan. Ja. Jag bara, det händer ju ingenting.
Nej.
Använd dina långa ben till någonting. Mm. Men... det gick väldigt, väldigt, väldigt långsamt.
Ja, jag kan säga att det som är på YouTube-filmen det är ju typ det snabbaste som ni kunde, eller som de gjorde under hela passet. Sen så var det ju nästan att fokus galopperade stillastående ibland. Eller att pappa inte ens fick fram honom i galopp.
Nej, och det roliga var också att pappa tycker att fokus är så svår att fatta galopp på.
Mm.
Men jag sa det att det är inte konstigt att du tycker att han är så svår för att han går ju inte framåt.
Mm.
Han måste ju antingen ha en aktiv skritt eller trav innan du ens försöker att fatta galopp.
Mm.
En gång så försökte han fatta galopp från något som såg snarare ut som piaff än trav. Piaff utan engagemanget typ. Ja. Han gick så långsamt. Jag bara, du kan ju inte fatta galopp nu. Men ja, de är ju duktiga och det kändes som att pappa ändå kände sig ganska trygg för han har inte hoppat på 2 år.
Nej, när han försökte på att hoppa Bella. Mm. Och det var ju samma där att han rider så långsamt och Bella hoppade av så stort på hindren för att kommer man i slow motion, ja då blir det ju desto större språng som ni säkert förstår. Så ja, jag var lite orolig att samma sak skulle ske med fokus. Men han är ju lite kvickare av sig så han hoppar ju inte sådana stora och långsamma språng. Och pappas problem är att han gärna lutar sig för långt tillbaka och hamnar liksom väldigt mycket i stolsits. Och när du ska hoppa över ett hinder så måste du ju ha en bra trepunktsits liksom.
Mm.
Eller två, säger man trepunkt eller tvåpunkt?
Ja, tvåpunkt,
ja. Men liksom lätt sits så att man aldrig hamnar bakom lod. För det är ju då som du kommer efter i sprången och det är det som... pappa gärna gör, men jag tycker ändå att vi tjatade på honom jättemycket, luta dig framåt och då blev det ändå bättre mot slutet av passet.
Ja, men det blev det och det är inte så konstigt och jag tänker att, jag vet inte, på gott och ont så har han ju en bättre upprätt sits.
Mm.
Han är ju lite vår motsats.
Ja.
Vi får hela tiden höra tjat från Johan att vi måste räta på oss för att vi gärna är lite för framåtlutade.
Ja.
Men också att pappa har ju, alltså Om man tänker på alla gånger han har hoppat de senaste åren. Mm. Säg att det är 10 gånger. Då har han ju åkt av kanske hälften av gångerna. Så att jag förstår att han hellre lutar sig lite bakåt då. Mm. Men då måste man ju vara asnabb fram med överlivet och översprånget.
Ja.
Och det är ju inte heller så lätt. Han hoppade ju kanske max 50 centimeter.
Mm.
Då är det inte så stort och långt språng. Så då är det blir lite svårt. Mm. Men jag tyckte ändå att han skötte sig bra.
Ja, verkligen.
Även fast han drev lite för lite i mitt tycke. Men samtidigt så kanske man inte kan göra mer än vad man gör heller.
Nej, jag vet inte. Men fokus skötte i alla fall jättebra också med tanke på förutsättningarna.
Ja.
Han var inte så spänd heller som han kan vara i paddocken ibland.
Nej, han var faktiskt väldigt avspänd. Och det kändes också skönt. Och det är ju också sådär, det blir ju en ond cirkel för fokus. Om han är bakom skänkel, då blir han gärna lite extra spänd. Och då blir man själv lite spänd, vågar inte driva lika mycket.
Mm.
Men får man honom bara lite mer framme, och då vågar han lite mer. Och då flyter det ändå på uppe vid läskiga hörna lite bättre.
Mm.
Så att det brukar ju bli lite så, goda och onda cirklar med honom.
Ja.
Men jag kan säga att det märktes ju att jag inte hade ridit honom på några dagar när vi skulle rida idag. För alltså min häst, han är den roligaste hästen jag vet alltså. Ja. För att vi skulle rida ut idag och jag red först och så red du efter på Tage.
Mm.
Och så hinner vi knappt ens komma av gårdsplanen innan fokus är, nej du, jag tänker inte gå först idag.
Nej.
Och då frågar jag, varför inte det? Nej, det tänker inte jag göra. Det får Tage göra, sa han. Och jag bara, men snälla någon. Och så höll han ju på och gå på. Vi har en liten kruka vid vägen med blommor som mamma, det är hennes ansvar att ta hand om den där.
Mm.
Och den var han ju väldigt nära på att trampa på. Men då har han ju bättre koll än vad jag faktiskt tror.
Mm.
För att jag var jätteorolig att han skulle trampa i den. Eller inte för blommornas skull kanske, men för hans bens skull. Men då är det ju bara att rygga några steg och sen vända och säga, ja nu går vi.
Mm.
Och då gjorde han det.
Ja, och sen var det inga problem resten av rundan.
Ja, han var svinfin idag.
Verkligen, det var alla hästarna. Pebban var lite fjantig.
Ja.
Så vi bytte plats på henne. Hon gick först till en början, sen så fick hon gå tvåa för att jag orkade liksom inte hålla på inom stationstecken bråka.
Nej.
Eller det är inte så kul att liksom rida en runda på en häst som är superspänd. Vilket ju alla hästar kan vara för dagen. Ibland är Bella också jättefjantig när man rider ut helt utan någon anledning vad man kan märka. Och jag menar, då är det ju bara att eftersom alla våra hästar ändå funkar att gå först, då kan man ju bara switcha för dagen så man slipper sitta på en superspänd häst.
Ja, och riskera att de tvärnitar om man flyger av eller något.
Ja, exakt.
För den risken är ganska stor.
Ja.
Det roliga var att det hände ju, det var nog första gången som jag skulle rida ut på Bella, tror jag.
Mm.
Och du var utomlands då, alltså typ precis när du hade köpt henne.
Ja.
Då skulle jag rida ut, skrittar. Och hon fullkomligt tvärnitar och kastar sig. Så jag höll på att åka av i skritt.
Ja.
Jag bara, herregud.
Mm.
Så det kan ju hända mycket ute i skogen.
Det
gäller att hålla lite koll som ryttare.
Ja, men Pebban, hon brukar inte liksom göra några jättetvära kast. Idag var ju det tväraste kastet hon gjort hittills. Då travade vi och sen så, ja, hon gjorde absolut ingen tvärnit, men hon stannade och sen så gick hon typ ner i diket för att hon blev rädd för en fågel på andra sidan.
Ja, hon är så söt.
Ja, hon är så söt och så snäll och så god.
Mm. Men vi kan ju snacka lite om dressyrträningen också, för att vi filmade ju för en gångs skull inte.
Nej, det var ganska skönt faktiskt. Jag filmar ju bara, eller vi filmar varandra lite grann med mobilen.
Mm. Precis, men vi kände att vi kan inte vlogga jämt och nu har vi ju lite halvsemester.
Mm.
Så då fick det bli att vi inte filmade den här gången. Och jag red ju fokus och då frågade Johan, vad vill ni träna på? Hur igång är ni? Och då sa jag att vi är ju alltså 100% igång.
Ja.
Så vi kan träna på vad som helst, men jag vill ju gärna passa på att träna byten när jag har honom på marken. För att ja, men även om jag är väldigt tacksam över din hjälp så vet ju han kanske lite mer exakt vad jag ska göra, när och hur.
Exakt.
Så då tränade vi på byten. Ja, först så fick vi ju rida några varv i galopp på en volt för att få igång galoppen ordentligt och känna att han går fram när jag vill det, han lyssnar tillbaka när jag vill det. Och han kände så fin.
Mm.
Och när jag tittar på filmen, jag har lagt upp en liten reel på min Anna Elfstrand Instagram-konto.
Mm.
Alltså han är så mycket, han är så mycket bättre i formen nu.
Han är så bärig. Alltså jag minns när jag, var det i vintras som jag tränade honom någon gång?
Mm.
Jag vet inte varför. Hade vi bytt häst eller vad tusan var det vi gjorde? Varför tränade jag? Nej, jag tränade väl både.
Nej, du tränade båda för jag hade så ont i ryggen.
Just
eller vad det var.
Ja, så var det. Och då red honom. Och jag minns att han, alltså när man red i höger varv, han sköt mig så mycket till vänster. Han gick så mycket och dök och gick bakom lod. Och det kändes att, och han blev tung också, jättetung.
Och seg.
Och seg, ja. Alltså det var liksom alla problem man kan ha. Jag fick så dålig känsla. Sen nu när jag ridit honom ja, men under våren när han har blivit bättre efter sina sår tycker jag att han har känts mycket bättre. Och även när jag ser när du rider honom så är han ju, alltså han har en helt annan bärighet i formen. För jag vet att han gick ju lite så dykig med dig också för bara typ ett halvår sedan.
Ja gud ja. Och jag tycker lite så här, det är kanske inte så mycket att göra åt när de håller på och dyker.
Mm.
Man kan ju försöka att lätta av i handen, ta upp handen en liten bit för att inbjuda dem till att ta stödet här istället och sen ta upp sin mjuka kontakt igen. Men å andra sidan så kan man ju inte sitta så hela tiden ett helt pass.
Nej.
Heller. Så då känner jag lite att då får de väl försöka att hitta sin balans själva.
Mm.
Men nu när han har vilat, ja det blev väl typ en månad han vilat tror jag.
Mm.
Det, alltså han har blivit en helt annan häst.
Ja, han är jättefin.
Han är så mycket bärigare och starkare och mjukare och allt bara.
Mm.
Så det var jättekul. Galopperade fram där och han kändes otroligt fin. Och sen så skulle vi börja göra lite byten. Och det började bra från höger till vänster. Det blev rent. Och sen så red vi vänster till höger. Det blev rent.
De blev rena typ hela tiden, de byterna.
Jag vet.
Och det är ju de svåra byterna.
Ja, men jag fattar inte. Det är ju antagligen jag som gör något fuffens.
Mm.
För att nu har vi ju kommit till ett steg, i alla fall den här gången. Nu har jag inte hunnit bytesträna något mer efter det. För att det är måndag nu när vi spelar in och jag får se om jag hinner göra lite byten imorgon kanske.
Mm.
Men helt plötsligt så funkade ju inte byterna från höger till vänster.
Nej.
Som har varit de som har suttit till kanske 80% innan.
Ja.
Nu satt ju byterna från vänster till höger som kanske har suttit så här 10% av gångerna. Satte vi kanske 90% av gångerna nu. Så jag blev så här,
är det här ombyta roller?
Ja men verkligen, och är det här ett steg i bytesträningen? Är det så här för ganska många att det helt plötsligt är svåra hållet blir lite lättare och att det kanske om en månad till bara faller på plats helt?
Mm.
Eller vad är det som händer? Eller är jag bara helt nybörjare i det här så jag inte vet vad jag gör? Helt plötsligt har lärt mig att byta galopp från vänster till höger men inte har någon aning om vad jag gör sen.
Mm.
Jag vet inte.
Nej.
Och vi försökte ju ändå med Johans hjälp att få rätt på de här höger till vänster byterna.
Mm.
Men
det villes inte.
Det villes inte. Men ja, det är lite vad det är. Och alltså jag är ju bara jätteglad för att byterna från vänster till höger satt så bra som de gjorde nu.
Mm, verkligen.
Så det är väldigt spännande det här med bytesträning och det känns som att ja, det är nog inte jättelång kvar innan allt faller på plats helt.
Nej, men det tror jag inte. Alltså, det går ju framåt och framåt mer för er.
Ja, det gör det verkligen.
Mm.
Men du tränade ju Pebban för första gången också.
Det gjorde jag och det var välbehövligt kan jag säga. För ja, men vi båda behöver egentligen hjälp för hur vi ska få en att jobba på optimalt med sin kropp. Och gå i den bästa formen. För hon blir ju lätt lite upp i formen, kanske inte riktigt liksom välver ryggen och sådär så som man vill göra.
Nej, och det, vi brukar ju säga det är ju kanske ett lyxproblem.
Ja.
Hellre det än tvärtom.
Ja.
Men hon behöver ju också komma ihop sig lite mer i formen för att jobba helt 100 rätt.
Precis, men det känns ju ändå som att det är ett lättare problem att åtgärda än som Fokus till exempel som har blivit väldigt felriden från början och som lättare krullade ihop sig och sådär. Det har ju tagit längre tid att råda bot på det problemet skulle jag säga.
Ja, verkligen.
Men i alla fall, vi fick jättebra hjälp och egentligen det enda jag gjorde hela träningen det var väl att typ ligga på en volt, jobba övergångar, gjorde en del skritt, galopp, övergångar till exempel. Och sen bara få henne att jobba på korrekt. Och det som jag tycker är svårt är att vi ska ju rida så olika i de olika varven.
Mm.
Det är liksom inte så här, så exakt så här de här hjälperna ska du ha i båda varven. Utan det är så här, jag ska liksom sitta lite annorlunda känns det som. Fast egentligen sitter jag inte annorlunda utan det är att jag ska sitta rakt. Bara att det känns annorlunda i min kropp. Och du ska göra de här hjälperna här. Och i högervarvet ska du spänna magen när du fattar galopp. Men det ska jag inte göra i vänstervarvet. Då ska jag höja innerhanden istället. Och liksom, det är så mycket olika grejer. Men jag har äntligen börjat få lite koll på de där jäkla galoppfattningarna från skritt som jag varit så dålig på.
Har du varit dålig på pebbles eller överlag?
Överlag tror jag. Alltså, jag vill minnas att det var lätt på boppen. Men med Bella har jag haft jätteproblem med de där galoppfattningarna ifrån skritt.
Jag tycker ju att hon är svår att fatta galopp överlag för att hon blir gärna att hon studsar snarare uppåt än framåt. Lite så. Och ibland så har man lite för, då tycker hon helt plötsligt att man har lite för grov hjälp så då är hon som skjuter nu en kanon.
Ja.
Och ibland så ska hon hålla på och fippla och nej men nu är jag inte riktigt rätt med benen så då ska hon skritta eller trava en stund till innan hon fattar.
Exakt.
Och då gör hon gärna lite sån här hopp innan hon börjar galoppera.
Precis.
Så det är inte så konstigt att du har fått lite, vad ska man säga, dåligt självförtroende i det.
Precis, jag tror det kommer lite ifrån Bella. Nu har ju det börjat bli bättre med Bella också men Pebban hon har väl egentligen inte
vad ska man säga, lika mycket svårigheter att fatta galopp ifrån skritt som Bella har. Så det kändes ändå väldigt bra, och då får jag, tänker jag, att då får jag in den känslan kanske när jag ska göra det på Bella sen också. Och jag har ju alltid liksom varit sån att jag vill nästan kasta mig lite fram med överlivet i galoppfattningar från skritt.
Man vill hjälpa till lite.
Ja, och nu har jag äntligen bara liksom insett att jag måste sitta upp, inte röra mig så mycket, sträcka på mig. Och samma när man ska fatta galopp i vänster varv, så vill ju Johan att man ska höja vänsterhanden.
Mm.
Och den vill ju automatiskt alltid åka ner i själva fattningen. Det är väl också någonting att jag typ omedvetet ska typ driva på eller på något vis. Mm.
Men så gör ju pappa också. Mm. Det märker jag när han vill fatta galopp, så är det nästan som han gör lite som en jockey. Så här, att han vevar lite med händerna, du vet.
Ja.
Men det är ju inte så konstigt, för pappas skull så rider ju han väldigt sällan på banan. Om han följer med oss och rider, så är ju det oftast i skogen.
Mm.
Och då blir det lite mer naturlig bjudning och allt sånt där. Så att det är inte så konstigt. Men det blir lätt så, speciellt om man har en lite segare häst som fokus. Då vill man gärna hjälpa till väldigt mycket. Men det gäller ju verkligen att ha is i magen.
Ja, och jag tycker jag börjar få bättre is i magen nu.
Mm.
Men när det kommer till det här med, det kanske är för allt glass du ätit den senaste tiden.
Vem vet, kanske det.
Men när det kommer till Pebbans form, så har jag också insett att jag måste ha ett mycket bättre stöd till handen.
Mm.
Alltså att jag tar ett bättre stöd i tygen. Och jag tycker ju att det känns som att jag håller så himla hårt i henne.
Ja, med bättre så menar du att du behöver hålla kraftigare i tygen.
Mm. Ja, men exakt. För att hon då ska söka det stödet. Och när hon har gjort det, att jag kan lätta då.
Mm.
Och det är klart att det är ju logiskt, men jag känner mig nästan, jag är så van vid att rida med så himla lätt stöd. Så man känner sig nästan lite taskig när man håller så mycket i hästen. Men Johan, han har ju liksom stenkoll på hur jag behöver rida. Och det funkar ju uppenbarligen, för hon går ju bra mycket bättre i slutet av passet än i början av passet.
Ja, och då ska vi också tillägga att hålla hårt i henne, det är ju, alltså nu har vi inte mätt hur många bar, heter det så, när man väter sån här tryck. Men skitsamma, men hur hårt man håller.
Mm.
Men herregud, det är ju inte att jämföra med hur många andra rider.
Nej.
Och det är ju absolut inte något taskigt sätt. Men jag förstår exakt vad du menar. För att jag känner mig också lite så här, ska jag hålla så här hårt?
Mm.
Men det var ju en helt ny värld som öppnade sig för mig när jag för några år sedan, jag tror det var när jag tränade för Miranda.
Ja, det var det.
Ja, då sa hon det, du måste hålla mer i munnen. Och jag bara, men va? Jag var ju gärna sån att jag hellre glappade lite på tygen. Mm. Men det är ju såklart inte bra heller. Det blir ju jättestörande för hästen.
Mm.
Men när jag fattade det, att jag faktiskt behöver hålla i handen.
Mm.
Så bara, aha, ja, wow. Tage började trava mycket finare. Och jag fick helt plötsligt, så kändes fokus mycket tryggare också.
Mm.
Och det tror fasen det. Det är ju som att man knuffar honom ut för en bro. Så, här, så sköt det själv.
Ja.
Istället för att faktiskt ha en kontakt och ett stöd tillsammans.
Ja.
Så det är nog någonting som många kan göra lite fel på, tror jag. Eller fel. Det är väl ett ganska, det är väl precis som att de är lite öppna i formen. Det kanske är ett lite lyxproblem. Hellre att man är lite för lätt i handen än för hård.
Exakt.
Men känner du att din häst är lite ostadig i formen, eller lite, ja, men tycker att saker är lite läskiga, prova att ha ett lite mer stöd i handen, så kanske det löser sig. För det känns som att det har löst många av våra problem.
Ja, precis. För när jag väl hade tagit det lite större stödet, så kände jag att, ja, men till slut så tog ju hon det stödet själv som jag ville ha, och då kunde jag lätta och liksom gå ner och klappa lite ibland och släppa tygen ibland. Ja, men du fattar.
Ja, hon var fortfarande kvar där.
Ja, precis. Och då har hon ju liksom den här ärliga formen, liksom från bakkärran och hela vägen fram till munnen. Så det, ja, det var ett bra kvitto på att det funkade, och jag tycker också att övergångarna blir bättre och bättre. Men någonting intressant som Johan sa, för vi pratar ju om det här med framåtbjudning också, och att du klagar ju lite på att fokus, han är inte den piggaste hästen i världen.
Nej, hade jag fått önska, så hade jag önskat en liten skopa mer framåtbjudning, helt klart.
Exakt, om man jämför fokus och Pebban, för Pebban, hon har ju bra mycket mer framåtbjudning än vad fokus har. Men de är ju också byggda på olika sätt, för Pebban, hon är byggd lite mer i nedförsbacke, medan fokus, han är ju byggd mer i uppförsbacke. Och man kanske tänker att, ja, men det är inte bra att hästar är byggda i nedförsbacke, och att man kanske bara ser de negativa sidorna med det, och att man bara ser positiva sidor med att hästar är byggda i uppförsbacke. Men Johan sa det, att ja, men en häst som är byggd lite grann i nedförsbacke, den, alltså, får ju också en mer naturlig framåtbjudning, för att det blir ju lite att de vill gå framåt då. Medan en häst som är byggd i uppförsbacke, det blir ju typ, ja, men att de lägger kanske automatiskt lite mer vikt på bakbenen och
blir lite mer samlade i sina rörelser.
Mm.
Och jag har aldrig tänkt på det tidigare, men nu när han sa det så är det ju så himla logiskt egentligen.
Ja, det makes sense på våra hästar i alla fall. Sen kan vi ju såklart inte svara för att det gäller alla. Det är klart att det måste finnas någon lite segare häst i nedförsbacke och tvärtom. Ja, ja. Men det låter väldigt logiskt.
Ja, och det är också fint att man kan se positiva grejer med en exteriör som kanske inte är liksom helt önskvärd, eller vad man ska säga.
Mm, håller verkligen med. Men det är ju så skönt att ha fått nyttiga träningar, och jag märkte ju verkligen skillnad på Pebban också, för jag red ju henne dagen efter din dressyrträning. Mm. Då hoppade vi.
Ja.
Och redan i uppvärmningen så kände jag bara, men gud, hon är så mjuk, hon känns så himla stadig här, och hon har ju alltid varit trevlig att rida, men jag kände att formen var automatiskt mycket bättre dagen efter, så det känns som att hon, det händer väldigt mycket hos henne just nu.
Ja, jag tror det.
Och jag tror också att vi får var noga med återhämtningen eftersom hon kändes lite trött dagen efter. Men samtidigt så måste man ju våga rida på lite mellan varven också, för att rätt vad det är så kanske det blir några tävlingar ett par dagar i rad och då ska de orka med det också. Men det är fantastiskt kul att utvecklas ihop med hästarna.
Hey Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Nu är ju sommaren här i sin fulla prakt. Och idag så har vi ju faktiskt lite random väder, för att det kommer nog börja åska om en stund, och det kanske ändå hör sommaren till.
Ja.
Men jag tänkte att vi i det här avsnittet ska dra lite sommartips.
Mm.
Och en del har ni ju säkert redan hört förut, men en del kanske kan vara nya.
Mm.
Och jag tycker att det är ganska bra, för att man kan ju ändå säga att sommaren är ju hästarnas jobbigaste årstid egentligen, med alla flugor och det är varmt ute, så det gäller ju att ha lite extra koll på dem.
Ja, verkligen.
Och mitt första tips är faktiskt ett tips som jag såg på Facebook.
Mm.
Med, jag är vän med en kvinna som hon hållit på med hästar i väldigt många år, och hon gav ett tips på hur man kan applicera flugmedel på hästar som inte riktigt tycker om sprayljud.
Mm.
Och ja, det här kanske även gäller pälsklass och sånt också. Och det är att man, du vet, det finns sådana här diskborstar som snarare ser ut som, den har som en svamp istället för borst.
Ja, jag vet.
Och så har den som ett skaft som man kan plocka av. Så då plockar man av det skaftet, fyller med flugmedel, och så kan man stryka på hästen.
Ja, vad smart.
Alltså jag önskar ju att vi hade vetat om det här tipset när Boppen var så rädd för sprayen.
Mm.
För vi sprayade ju först på svampen och sen strök på, vilket givetvis funkar bra det också.
Mm.
Men det här var ju bara så himla smart.
Ja, det låter mycket mer enkelt.
Ja, och då kände jag bara, fasen, det är sån där grej som man själv skulle ha kommit på. Men tillräckligt smart, det är jag icke i det här fallet. Och ett annat tips som jag har att komma med, det är att ha många olika flughuvor.
Mm.
För att vi har ju märkt det nu när vi kör Pebbles att hon får ju väldigt lätt skav.
Ja, tyvärr.
Och det, antingen så blir det vid öronen, eller så blir det något vid nosryggen, eller så kan det gärna bli lite under ganaschen.
Ja.
Och då tänker jag att det är extra viktigt att ha många olika flughuvor, så att inte man har en flughuva som sitter på exakt samma sätt hela sommaren.
Precis, och vi har ju en uppsjö av olika huvud nu, kan man säga. Vissa med nosnät och vissa utan och ja. Så att det funkar. Och även att rida med flughuvor. Vi brukar rida med flughuvor varje gång när vi rider ut. Jag har även ridit med flughuva i paddocken när det har varit riktigt varmt ute. För då är det mycket flugor där också. Och vi får ganska ofta frågan om hur det funkar att rida med flughuva. Men alltså, det funkar ju jättebra.
Ja, jag menar, hade det inte funkat att se igenom flughuvorna, då hade de inte kunnat vara så trygga i hagen som de är heller.
Nej, precis. Sen kanske jag inte hade hoppat med flughuva.
Nej. Nej, det hade nog inte jag heller kanske.
Mm.
Men det funkar ju hur bra som helst.
Verkligen.
Och Om vi ska dra lite märken då. Jag tycker nog att de bästa huvudena som vi har haft, det är från Harris Horse. Ja. Deras långa huvud.
Mm.
Och de kanske ändå är lite sådär sämre i kvaliteten inom citationstecken. För de är ju något billigare huvud.
Mm.
Så alltså själva den här, vad heter det? Bakrimmen kan ju släppa lite på några.
Mm.
Men samtidigt så har de ju på sig det varje dag. De står och kliar huvudena mot träd och grejer. Så att det är inte konstigt att flughuvud går sönder.
Nej.
Sen så gillar jag den som är från Shires.
Mm.
Det är ju den orangea som vi har, du vet.
Mm.
Och den är egentligen samma modell. Som har lite längre nosnät över mulen. Och sen så har vi ju provat en ifrån
Rambo, va?
Rambo är det, va?
Mm. Mm.
Horsewear i alla fall. Och den... Mm, det är en sån där som de ser ut som biodlare i, för att ögonen har en stor sån här båge så att inte nätet sitter så nära ögonen.
Mm.
Just den aspekten gillar jag jättemycket.
Ja.
Men både Pebbles och Tago har fått skav av den här huvan och då har de inte ens haft på sig den särskilt länge.
Nej.
Plus att jag tycker att den är lite liten runt om själva huvudet.
Mm.
Så alltså gillar konceptet, men... De verkar få skav av den trots att det är mjuka delar. Jag fattar inte riktigt. Nej. Alltså.
Du, ska vi, har vi Harris Horse-huvan på hästhuset?
Jag tror det, om den inte är slutsåld.
Ja, i så fall kanske vi kan länka den i beskrivningen. För det, det är också min favorithuva, tycker jag, av alla som vi har provat.
Den är väldigt mjuk och trevlig. Och jag tycker inte att den, även om den inte har en sån här biodlarbåge som Rambo-huvan har. Eller Rambo eller Horse, jag kommer inte ihåg vilket märke det är ens. Så tycker jag ändå att den sitter väldigt bra.
Mm, och sen när det kommer till korta huvud använder vi oss av AB.
Mm.
Det kan vi också länka.
Mm, en zebrahuva. Mm. Och det är ju typ den enda huvan som Bella inte tar av sig riktigt lika ofta som alla andra. Hon är ju mästare på det där.
Ja, det är hon verkligen. Det är så hästar, ja, som vi har sagt förut, de har ju inget konsekvenstänk. Så hon stör ju, när hon inte har på sig huvan, stör hon sig på att flugorna är där. Men sen vill hon inte ha på sig huvan. För att hon tycker väl att den är obekväm att ha på sig eller något sånt där.
Ja, jag antar det. Det är klart som tusan att man antagligen tycker det är skönare utan. Men då kommer ju de där krypen i ögonen. Och sen så när det kommer till vatten till en själv. Så ja, nu är inte det här något samarbete. Men vi har samarbetat med dem tidigare. Så vi vill ändå flagga för att vi... Ja, det här är inte reklam. Men vi har gjort reklam tidigare.
Mm.
Och det är ju Glacials flaskor.
Mm.
Det är en sån lifesaver. För att när vi var på stranden, om det var förra veckan, så hade du ju med dig en vattenflaska som låg i solen. Och av ren vana så blev jag så här, men gud, ska den verkligen ligga där?
Mm.
Men så tog jag en slurk och vattnet är ju kallt.
Ja.
Det är helt otroligt. De är så himla bra, de flaskorna.
Mm.
Och har man inte en Glacial, så det här är ju säkert ett tips som väldigt många har hört om. Men då kan man ju fylla en PET-flaska med vatten till hälften. Lägga den ner i frysen så att den inte står upp utan att den ligger ner.
Mm.
Och sen kan man fylla den med vatten eller saft eller whatever.
Mm.
Så håller det sig väldigt kallt och gott.
Ja.
Så blir det som en isbit som hänger med i många timmar.
Ja, det är perfekt.
Och när vi svettas så mycket som vi gör, det här är ju tips både till hästar och människor. Ja, förutom att hästarna såklart ska ha friskt vatten varje dag och att man verkligen ser till att diska de där tunnorna. För att jag har sett många skräckexempel på Instagram där folk bara fyller på och det är helt algigt i badkaren och då får jag lite panik. Men det är ju det här med saltintag.
Mm.
För att det var någon gång förra året, minns jag, som jag bara... Alltså jag mår så dåligt. Det känns som jag ska kräkas. Jag känner mig helt matt och jättekonstig och pappa bara... Ta salt.
Mm.
Käka lite salt. Ta en tesked eller något och kasta i dig. Och jag bara, varför ska jag slänga i mig salt?
Mm.
Gjorde det och mådde så mycket bättre.
Ja.
Och det är väldigt viktigt att fylla på saltdepåerna nu när man svettas mer än vanligt. Och det gäller ju även hästarna.
Ja.
Man kan antingen ge fodersalt eller så finns det elektrolyter. Man kan väl också ge både och, såklart. Och ja, det finns ju en uppsjö olika saker.
Mm.
Och vi har ju saltstenar i hagarna, men det blir inte riktigt tillräckligt på sommaren, utan man behöver gärna ge lite extra. Speciellt om de tävlar mycket eller är hårt ansträngda. Det är kanske inte så att om man bara är ute och skrittar en dag att man behöver ge massa salt extra. Utan ja, men när det är hård träning på gång.
Ja, och det märks ju liksom, har vi bara ridit en vanlig utritt en varm dag, då är ju de jättesvettiga ändå. Mm. Och det är de ju absolut inte på... Ja, men om vi har ridit samma tur på liksom hösten, vintern eller våren till exempel.
Exakt.
Så det märks att de svettas mycket och blir av med mycket salter på så vis.
Ja, och det märks ju på en annan också när man har ridit ett lättare pass och bara...
Ja.
Och när det kommer till solkräm och hästar så har jag ju provat en del. Och jag skulle säga att det finns två alternativ som ändå är det bästa.
Mm.
Och det bästa av det bästa tycker jag är zinksalva.
Mm.
Det innehåller ju ingen SPF. Men det är en tjock, vit pasta som ja, den är ju helt omöjlig att få bort i princip. Vilket är lite på gott och ont ibland.
Mm.
Men den är skitbra när man har hästar som gärna bränner sig.
Mm.
Och Tage, han brände ju sin mule. Nu kommer jag inte ihåg när det var, det kanske 7 år sedan eller något sånt där. Och fick stora sår på nosen. Och jag blev helt knäckt av det där. Och bara, men gud, vad är det som händer? Så då... Efter det så är han ju extra känslig.
Mm.
Och då hjälper zinksalva allra, allra bäst. Antingen zinksalva eller så köper man barnsolkräm som har fysikaliskt filter. För det innebär att ja, men det är ju sån här riktig vit solkräm som är väldigt tjock.
Jag tänkte,
och som
det blir,
syns.
Ja, det blir väl lite som zinksalva.
Silkessalva. Ja,
att det sitter kvar på huden och liksom inte sjunker in på samma sätt.
Ja, precis. Det syns ju lite mer och den är väl lite fastare i konsistensen.
Mm.
Har provat K9s hästsolkräm. Det är fan den sämsta skiten jag har provat. Och då gillar jag ändå K9s andra produkter.
Mm.
Men den där var riktigt kass.
Ja, verkligen.
Det är den vattnigaste grejen jag någonsin sett. Och det funkar ju inte riktigt när man har en häst som håller på att klia sig och har sig.
Nej.
Men då funkar ju också en lång flughuva ganska bra också. Mm. Gärna i kombination lång flughuva och solkräm är det allra bästa mot brända små mular.
Men nu när vi ändå är inne och pratar om men det här med sommarproblem och lite flughuvor och även flugspray inkluderat i det.
Mm.
Så måste vi dra en till liten veckans hans, Anna. Och det var ju när vi skulle rida ut tillsammans i fredags, var det va?
Mm.
Då skulle ju pappa spraya Fokus med flugspray. Och
visst var det innan vi skulle rida, va?
Ja, innan vi skulle rida. Och ja, alltså som typ alla hästar så är kanske inte våra hästar jätteförtjusta i att bli sprayade. De är inte rädda för det, men ifall de kan slippa att bli sprayade så gör de ju gärna det.
Ja.
Mm. Och då skulle pappa ta på Fokus flugspray. Och han går fram mot honom och liksom... Går nästan som en soldat med den här sprayen fram mot Fokus.
Ja, men axlarna är lite spända och lite uppdragna. Han går med sprayen som ett vapen nästan i handen. Och går framåt i så här lite, hur ska man förklara det? Lite zombieaktig stil nästan. Och Fokus, han, undrar om han stod löst då? För Samuel hade väl tränsat honom.
Ja, jag tror han stod med grimman runt halsen kanske.
Det kanske han gjorde. Mm. Och då börjar han ju backa. Mm. För han bara... Den här mannen vill inte jag ha i min närhet.
Nej.
Tyckte att pappa var skitläskig.
Mm.
Och då sa jag det, men pappa, vad gör du? Det ser ut som du ska döda Fokus med den där flugsprayen.
Alltså Anna, vi måste nästan lägga ut typ så här, någon film på hur du visar hur pappa gick versus med hur du gjorde sin. Så att man kan se liksom tydlig skillnad på kroppsspråk. För det är så viktigt med hästar att man har ett korrekt kroppsspråk så att inte de blir... Alltså, vad ska man säga, obekväma på grund av hur du beter dig.
Ja, och det är ju ganska viktigt att tänka på överlag. Om det är någonting som man tänker att det här tycker nog min häst är lite obehagligt, då kan ju inte jag i min tur bara...
Nej.
Vissa bara, här är den nu. Utan då får man ju bara så här lite nonchalant snarare. Bara, så, nu sprayar vi och är lite lugn med det.
Mm.
Så när jag gick fram och sprayade så gick det bra.
Ja.
För jag fick ta över den där flaskan för jag kände att jag vill inte ha en Fokus som backar ut genom dörren här nu.
Nej.
Men det är viktigt att tänka på. Och när man sprayar hästar så brukar jag alltid börja vid rumpan också.
Ja.
Så att man inte börjar vid ansiktet, för det är ändå deras känsligaste område.
Mm.
Och man ska undvika att spraya i slemhinnor, så att akta ögon, och om man har något öppet sår eller solskada på hästen så ska man vara lite försiktig.
Ja, det var ju så vi fick göra med Boppen. Mm. För han var ju väldigt sprayad. Men sen så blev det bättre och bättre med tiden. Men vi var ju alltid tvungna att börja och spraya honom på rumpan. Och sen fick man jobba sig framåt så att inte trycket kommer liksom på det allra jobbigaste det första det gör.
Men det var ju också lite kört. Hade man hunnit sadla honom, då kunde man inte spraya honom. Nej. För då fick han sadeltvång. Stackars lilla Boppen.
Ja, det var inte lätt att heta Boppen alla gånger. Jag tänkte att vi ska ta avsluta det här avsnittet med att diskutera ett inlägg på Hipson som jag såg för ett par dagar sedan.
Mm-hmm.
Och det här är en gästblogg som heter Gästblogg om hästintresset, var det bättre förr? Och det är en kvinna som heter Annika Friberg Nilsson som har skrivit det här inlägget. Och grejen är att hon delade det här inlägget på sin Facebook-sida och sen har det blivit lite viralt. Och sen har Hipson i sin tur återpublicerat det här inlägget på sin hemsida. Är jag ganska säker på, för jag vet att jag läste Annikas inlägg på Facebook och jag tror att det är exakt samma sak som står i själva artikeln.
Aha, så från början var det inte en Hipson-artikel utan hon hade bara skrivit det här på Facebook.
Ja,
men sen blev det till en artikel.
Ja, precis. Så det är en Facebook-uppdatering som Hipson har delat, kan man säga.
Ja, ja.
Yes. Och nu ska vi se här. Jag tänkte att jag läser upp hela artikeln. Det fanns en tid när man gick och cyklade till stallet så ivrigt att mamma tjatade om att äta först. Nu kan man faktiskt inte komma för man har ingen skjuts just då. Det fanns en tid när man stannade kvar och kände sig utvald, stolt och fick vara kvar för att kolla på träningen, bygga bana och lyssna på de äldre. Nu heter det oftast att jag måste åka för klockan är faktiskt 5. Det fanns en tid när man växte av stolthet, när man fick rykta och förbereda stallägarens häst och man kunde ta en timme på sig att smörja grejerna extra noga. Men nu, nej vadå? Varför jag? Vad har jag gjort? Det får väl någon annan göra. En gång fick jag sitta med tränaren och stallägaren i lunchrummet och blev bjuden på fika. Jag bara satt där med dem som en i gänget och fick höra alla stories. Nu är det mer, jag sopar sedan är det faktiskt rast. Och saknas fikarum är stallet kass. Vissa gånger fick jag rida ut själv, vilket var stort och spännande. Men oftast var jag väldigt stolt över att ha fixat alla boxar själv. Idag tänker man inte rida ut om ingen annan gör det. Då får det bli ett kort pass på banan och inte en chans att man gör vid andras boxar. Som om inte den egna var trist nog att göra för att mamma inte hann hjälpa till idag. Ja, jag tycker att det har blivit skillnad och jag tror att man lärde sig mer förr. Det finns undantag förstås, men generellt har det curlats mycket och jag upplever att vi har tappat kunskap. Vi bytte arbetsmoral, genuinitet och kunskap mot bekvämlighet och ansvarsfrihet. Förr var det alltid folk i stallet, på läktaren eller i klubbrummet. Men då fanns inte sociala medier som tog uppmärksamheten ifrån oss och såg till att varenda ungdom numera måste tävla med varandra om flest likes. Sen finns det föräldrar som curlar sina barn som porslinsfigurer. Jag fick aldrig skjuts. Här, ta en cykel eller spark. Ska du rida får du lösa det. För att få rida skötte man mer än gärna både stall och djur. Men numera verkar det nästan vara föräldrarna som sköter sånt åt barnet. Jag är född i början av 80-talet med en taskig barndom. Stallet och hästarna blev mitt allt, platsen där alla likasinnade var. Jag fick tyvärr inget gratis utan allt fick man kämpa för. Man fick jobba sig till någon ridlektion ibland och man älskade det. Vi fick lära oss att rykta hästar så att svetten rann och stövhögarna låg uppradade i vita prydliga rader. Vi satt med näsan i vägen för hovslagaren och flockade oss när det var någon proffsryttare i ridhuset och vi var så lyckliga. Vi red i träskor och shorts. Det enda som var viktigt var hjälmen. Nu är det ridstövlar och saker som kostar mer än vad min häst kostade i inköp. Jag minns att en gubbe sa till mig att ridkläder och skryt var ett dyrt sätt att försöka dölja sina brister på. För kläderna gör inte att man kan rida, men det ser bra ut på bild. Ja, det var den artikeln, Anna.
Mm.
Och vi är ju inte lika gamla som Annika. Vi är ungefär 10 år yngre, tror jag. För vi är ju födda i början på 90-talet. Så vi kan ju inte säga hur det var i stallmiljö på 90-talet, men vi har ju ändå starka minnen från hela 00-talet när vi ju var mellan 10 till 20 år ungefär.
Ja, när vi var aktiva på ridskolan och hade hästar på ridskolan och sådär. Och alltså, jag håller med henne om det här.
Mm.
Nu kanske det var... Det är väl kanske lite annorlunda beroende på hur ridskolor ligger och sådär.
Mm.
Såklart, för att vissa har väl alldeles för långt för att cykla till ridskolan och sådär, men... Mm. Det är ju verkligen sant att, eller det jag har reflekterat över många gånger de senaste åren, det är att det känns som att man ville mycket mer förr.
Mm.
Man offrade mycket mer av sin tid för att jobba de där extra timmarna så att vi kunde få den där gratislektionen.
Mm.
Men sen så är det ju kanske olika vad olika ridskolor har för system också. Men så hade ju vår ridskola i alla fall.
Ja, precis. Om man ska ta det så som vi gjorde, så minns jag att under hela min typ så här mellan- och högstadietid så tyckte jag ju typ nästan det var lite skönt när det blev vardag, för då fick man lite sovmorgon.
Mm.
Det vill säga att man gick upp klockan 7. Och vi jobbade ju jättemycket i stallet varje helg. Vi hade väl ridlektion varje lördag.
Mm.
Och så hade vi ju typ alltid stalltjänst innan det. Och hade ju jättemycket stalltjänst. Och när det inte var stalltjänst så var det tävlingar som man hjälpte till på eller andra aktiviteter. Alltså det känns verkligen som att det var någonting hela tiden som man gjorde och jobbade ideellt. Och sen så var vi också stallvärdinner, vilket gjorde att vi fick gratis ridlektioner när vi hade hjälpt till tillräckligt många gånger. Vi var med i ungdomssektionen och tävlingssektionen.
Alltså, vi hade sköthästar.
Sköthästar. Alltså vi jobbade verkligen jättemycket i stallet. Tittade gärna på när det var träningar och sådär på ridskolan.
Ja, och vi åkte ju dessutom runt, även om inte vi tävlade jättemycket själva i början. Vi tävlar inte jättemycket nu heller. Men då följde vi ju gärna med andra kompisar på tävlingar. Och tittade när de tävlade. Vilket gjorde att man lärde sig väldigt mycket. Och publikantalet på tävlingar nu versus då är ju enorm skillnad.
Ja, det är det. Det känns som att det var på en vanlig, vad ska man säga, lokal ponnytävling då kring mitten av 00-talet. Alltså det var ju typ fulla läktare kändes det som.
Ja, och ännu fler än så nästan när det var lagtävlingar, för då tog man ju med sig hela ridskolan som fick heja på.
Ja.
Och det, nu är man ju glad om någon stackare råkar applådera lite när man rider till mål. Typ.
Alltså man får ju aldrig applåder i princip när man har tävlat.
Och förut så var det verkligen bara woohoo! Ja. Applåder och brana och sådär. Sen så kan ju du vara lite gullig och säga det ibland till mig. Men...
då är det jag som gör det.
Ja, men det är ju en väldig skillnad och det känns som att det kanske är lite på gott och ont kan jag tycka, för att det kändes som att det var lite mer lättsamt när folk faktiskt hejade på varandra. Men å andra sidan så kanske det är skönt att det är lite mer i sin egen bubbla nu. Jag vet inte, all utveckling behöver inte vara negativ.
Nej, precis.
Men det känns ändå som att det här med eldsjälar, det känns som att det var betydligt mer förr.
Verkligen, och alltså grejen att jag har ju tänkt på det här när det kommer till ideellt arbete bland annat, för vi har ju varit med och arrangerat tävlingar verkligen i alla år, och mitt minne av back in the days när vår ridklubb skulle anordna tävling på vår förra anläggning och sådär, det var ju att även alla så här ridskoleelever tyckte det var jättekul, eller inte alla, men många ridskoleelever tyckte det var väldigt kul när det var tävling, att man skrev upp sig på en lista. Och
man slogs nästan om vem som skulle vara flaggvaktningen och sådär.
Ungefär, och nu idag så känns det som att man får vara glad om ifall man lyckas skrapa ihop tillräckligt med folk. För att folk tycker bara det är jobbigt att hjälpa till. Och det känns inte som att det var det tänket förr. Utan då var det mer att det var roligt. Men sen tror jag säkert att man kanske strugglade lite förr i tiden med att få ihop tillräckligt med funktionärer också. Men alltså det känns ändå som att det är någon annan mentalitet.
Ja, det är klart att vi kan ju säkert romantisera lite minnen också.
Det är det jag tänker.
Man minns ju oftast det som är bra. Men jag vet inte, det känns som att absolut att det var mer ridskoleelever på förra ridklubben i alla fall som var mer engagerade. Men sen är det säkert jättevanligt att andra ridklubbar har ridskoleelever som engagerar sig väldigt mycket. Och det är alltid svårt att få folk att engagera sig nu för tiden. För det känns som att många, nej men de har så mycket annat, och många barn har kanske inte bara ridning utan de går också i fotboll och målar. Ja, men jag vet inte, det finns så många intressen som tar tid. Och så har man skola på det.
Ja.
Men när vi var små så man fick ju bara pussla ihop det ändå. Det här med skolan.
Ja, men alltså, man hade ju också outgrundligt med energi när man var liten också, jämfört med nu. Nu har jag utmattningssyndrom så jag kan ju tyvärr inte göra allt jag vill. Men när jag var yngre, jag spelade tennis, jag spelade cello, jag spelade fotboll, jag red. Jag hade liksom väldigt bra betyg i skolan. Och jag var ju aldrig trött. Alltså jag orkade ju med allting hur bra som helst. Jag kan liksom minnas tillbaka på den tiden och känna mig lite bitter över att det är så stor skillnad idag. Men då tyckte man inte att sån här grej var jobbig att göra. Man var ju mer än gärna i stallet, betydligt mer än under sin ridlektion.
Gud,
och det var ju liksom inte bara ridningen som var det primära, utan man tyckte ju att det var jättekul att få fixa med hästarna och få fixa i stallet.
Ja, man tyckte ju det var kul att sopa för bövelen. Ja, men man gjorde ju allt för att kunna vara en hjälpande hand.
Exakt, det var kul att hjälpa till på lektioner, alltså ja.
Det var jättekul när du trillade.
Exakt. Men samtidigt känner jag att vi är ju inte tillräckligt insatta heller i hur det ser ut på ridskolor idag. För vi har ju inga egna barn. Vi jobbar inte på någon ridskola. Så jag har egentligen väldigt dålig koll på hur...
Ja, vi har ju ingen insikt i vare sig vår egen ridklubbs ridskola egentligen.
Nej.
Eller någon annans.
Nej.
Så vi kanske inte kan jämföra helt 100.
Nej, utan man får väl kanske prata lite generellt. Men sen tänker jag också att alla generationer har ju alltid klagat på den yngre generationen.
Japp.
Så det här kan ju också vara en sån grej. Och jag menar, jag tänker ju bara på vissa tjejer som är runt alltså 18 år nu som vi känner till från hästmiljö. Det är de är ju superengagerade till exempel.
Verkligen.
Så jag tror det är mycket baserat på individer och kanske också lite hur mycket du har blivit bortskämd av dina föräldrar. Ifall du redan från början har fått kämpa lite grann så tar du väl inte grejer för givet, tänker jag.
Nej.
Utan ifall du som förälder sätter krav på dina barn så ja, då får väl de jobba lite för det. Och jag vet inte riktigt, du och Jana, vi har ju egentligen varit ganska så bortskämda skulle jag säga hela våra liv.
Mm.
Fast att det inte har blivit på någon vad ska man säga, dum nivå. För att vi har alltid slitit som djur, du och jag, och fått jobba väldigt hårt.
Mm.
Men sen har vi haft föräldrar som verkligen ställer upp för oss och skjutsar oss i stallet om det behövs. Följer med på tävlingar, hjälper till ekonomiskt, allt vad det nu är. Fastän att de ändå har satt kraven på oss att vi får jobba också.
Exakt, det är inte så att vi glider på en räkmacka för det. För att vi Nej. Har varit bortskämda med sådana saker. Mm. Utan det, vi har fått kämpa för den där räkmackan och glida på den. Jag skojar.
Exakt. Och jag har läst lite Facebook-kommentarer till den här artikeln och då var det ju vissa som sa det att ja, men folk har alltid klagat på den yngre generationen och sen också att ja, men det är väl kanske inte bara negativt att det är så här för det är ju kanske bra att man inte rider i träskor och shorts till exempel och att det har blivit ett större säkerhetstänk och att man inte kanske blir lika utnyttjad som ung person längre, alltså som gratis arbetskraft fast att man inte får något för det. Så jag menar, det finns ju positiva och negativa aspekter med det mesta, tänker jag.
Jo, men så är det ju absolut. Men jag kan ändå hålla med lite om det här att, ja, att ridkläder, det är ju väldigt dyrt idag.
Mm.
Och det känns som att många är märkeshetsiga och man ska ha den senaste hjälmen. Gärna någon för typ 15 000 som är så helt orimligt dyr. Och det håller jag ju med om att det blir... Det blir ju tyvärr mer och mer utseendehets bara för att det är sociala medier. Man kan lägga upp bilder och filmer på när man rider och då vill man kanske gärna inte se ut som att man kommit direkt från trollskogen. Men ja, jag vet inte, det finns så mycket positiva och negativa aspekter med det också.
Mm, precis. Men Annika sa ju att hon trodde att man lärde sig mer förr, alltså med den här kulturen i stallet. Vad tänker du om det?
Jo, men jag kan nog delvis hålla med om det.
Mm.
För det känns ändå som att ju mer du hänger i stallet desto mer lär du dig.
Mm.
Oavsett om det handlar om att sopa en gång så kan du se någon som gör någonting med sin häst när den gör i ordning. Som man kanske snappar upp. Ja, det var en smart grej. Det ska jag ta efter.
Mm.
Och att man sitter mycket mer på läktarna, det lär en ju.
Mm.
Det är jättenyttigt att titta på ridning.
Mm.
Sen så är det klart att om man jämför med, hon pratade ju om 80-talet, med 90-talet. 90-talet
typ. Ja.
Mm. Om man jämför det med nu så är fördelen att vi kan se mycket ridning på digitalt, sociala medier.
Ja. Mm.
Så att, jag vet inte, det kanske jämnar ut sig i slutändan för istället för att sitta på läktaren och titta på ridlektioner på ridklubben så kanske man kollar på en YouTube-video istället. Så att, jag tror ändå att det jämnar ut sig.
Ja.
Men samtidigt så kan jag ju tycka att det är trevligt att ta del av mycket live också.
Mm.
Att man kanske får hitta en fin balans mellan det. Att ibland hänga kvar på nästa lektion på ridklubben. Men kanske också hitta någon digitalt.
Ja, precis.
Typ kolla på YouTube-videos och sånt som vi håller på med.
Exakt. Ja, för jag skulle säga att jag är inte så säker på att man lärde sig mer förr i tiden.
Nej.
Utan jag tror som du säger snarare att det är mer lättillgängligt nu att få allt digitalt.
Mm.
Så då kan man ju lika gärna kolla på en digital klinik. Höra allt bra, se allt bra.
Faktiskt.
Än att liksom, ja, sitta och kolla på en läktare där man kanske knappt ens hör vad tränaren säger.
Mm.
Så jag tror att det är ju en utveckling som sker hela tiden. Och är du en ung ryttare och är hungrig på att lära dig mer så tänker jag att då gör du väl det, fast kanske på lite annorlunda sätt mot vad det var för 20 år sedan.
Ja, men man kan ju faktiskt då fråga sin ridlärare eller stallchef eller vad det nu finns för kontaktpersoner i sitt stall och fråga om det finns någonting som man kan göra för att ja, men dels få utveckling själv men också hjälpa till.
Ja.
För det ska vi inte sticka under stolen med att all kraft behövs ju för att rodda en ridskola och en ridklubb. Så att det är väl jättebra att man kan hjälpa till på de sätt man kan.
Ja, exakt. Och jag tänker som så att vill du bli... Alltså bäst, vill du bli elitryttare i oavsett vilken gren det är, då måste du ju verkligen vara beredd från början på att slita hårt Och jag menar, tittar man på de flesta stora ryttare så kanske deras karriär börjar med att de har jobbat hos någon annan ryttare i något stall, och då är det jättelånga arbetsdagar och de får jobba mycket från marken och liksom rida många olika sorters hästar och får väldigt sällan ledigt. Så jag menar, jag har väldigt svårt för att se att du kan bli en alltså elitryttare utan att jobba väldigt hårt.
Ja, det är nog tyvärr the only way faktiskt.
Ja.
Men jag tänker också att slit, det lönar väl sig också. Mm. Har du jobbat väldigt, väldigt hårt ett tag så kanske du ändå kan chilla lite när du väl har kommit dit du vill också.
Mm, exakt. Men ja, som sagt, vi har ju inga egna barn i den här åldern och vi rör oss ju inte så himla mycket i den miljön på liksom ridklubbar och ridskolor, så att ja, men vi är i kontakt med ungdomar på det viset. Men kan inte ni som kanske både har barn i den åldern och ni som är i ja, men lite yngre, kan inte ni gå in på vår Facebookgrupp Systrarna Älvstrands hästpodd Eftersnack som vi har länkat i beskrivningen och kommentera vad era erfarenheter är. Ni som är lite äldre och som kanske har barn, känner ni att det är stor skillnad i kulturen nu versus då? Eller tycker ni att vad ska man säga, dagens ungdom också sliter så som kanske de flesta av oss gjorde på ja, men säg 90-talet, 00-talet.
Ja. Är de slappa eller är de faktiskt ihärdiga precis som vi tycker att vi var? Andra man undrar lite också. Undrar om andra folk tyckte att du och jag var lata jäklar eller om de faktiskt tyckte att vi tog i förr i tiden.
Säkert, men de tyckte säkert att vi var lata och bortskämda. Ja. Men det är ju som sagt, det är ju det här som är grejen. Jag tror ju att det är en myt att ungdomar är så lata. För det får man ju, det får ju alla generationer höra. Mm. Och jag tror ju inte att det är så egentligen.
Nej, det tror inte jag heller. Och dessutom också, man måste ju återhämta sig någon gång med.
Mm.
Det måste ju även ungdomar göra, även om du tyckte att du hade oändligt med energi när du var liten. Så det är ju såklart viktigt med återhämtning också.
Verkligen.
Yes, men det var det med det.
Det var det.
Hoppas att ni tyckte det var kul att höra på. Mm. Och om ni inte redan gör det så får ni gärna kommentera, tänkte jag säga. Prenumerera på podden. Och ni får gärna prenumerera på vår YouTube-kanal också som heter Systrarna Älvstrand.
Jajamän, där lägger vi upp filmer varje lördag nu under sommaren när vi har lite halvledighet. Och nästa vecka drar vi till Falsterboarna.
Ja, det känns helt sjukt.
Ja, det känns så sjukt att det är nästa vecka och att det var 3 år sedan som vi var där senast.
Ja, var jag där sist då?
Nej, du var kanske inte ens där då.
Nej, jag tror inte. Nej, det. Det var jättelänge sedan jag var där. Ja,
men jag var där för 3 år sedan senast i alla fall. Och ska ni till Falsterbo så kan ni träffa oss i Minerals by Nordics monter på fredagen den 15 juli klockan 13.00.
Mm, då hoppas vi att vi ses. Mm. Så vi kan ju se om vi hittar någon karta så vi kan markera ut vart montern ligger.
Mm.
Så ni som vill komma och träffa oss har lite koll på vart det ligger någonstans.
Ja.
Men det ska bli så himla kul i alla fall. Och tack för att ni har lyssnat. Vi hörs om en vecka.
Det gör vi.
Hej då!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.